Hej kära radiolyssnare, Radio Tyresö 91,4 MHz här. Nu kommer ytterligare ett sommarprogram och dagens värd heter Anna Holst. Varsågod.
Tack. Hej allihopa, jag hoppas att du som lyssnar har det precis som du vill ha det. Oavsett om du ligger i hängmattan eller jobbar stenhårt i trädgården eller kanske bygger en ny altan. Jag heter Anna, jag är 58 år och jag var på konfirmationsläger för 44 år sedan. Jag skulle ljuga om jag påstod att jag kom ihåg allt vad prästen sa på de här lektionerna. Men två saker minns jag speciellt. Prästens namn, eftersom karen hette Bengt Vilgot. Och vad han sa om semester. Vi tonåringar som lyssnade, vi fattade ju absolut ingenting när han definierade semester som att göra någonting man inte brukade göra. Idag förstår jag vad han menade och jag har haft en sån nytta av hans definition. Det har gjort det lättare för mig att stå ut med och borsta huset när det behöver målas om, eftersom det inte är vad jag gör på jobbet. Alltså har jag haft semester när jag snyter damm från falurödfärg ur näsan på kvällarna. Hur som helst, jag tänker prata om ett av mina största intressen, nämligen ord och prat. Alla ord kan vara användbara, men det finns faktiskt några ord jag inte gillar. Det är till exempel pratkvarn, pratmakare, talträngd, snacksalig. Ja, det finns fler synonymer, men alla har en negativ klang. Och jag tycker nämligen att vi inte pratar tillräckligt mycket med varandra. När jag tänker tillbaka så har jag så många exempel på när det där pratet som inte varit absolut nödvändigt för min överlevnad. Det har resulterat i upplevelser och kontakter och erfarenheter som jag absolut inte vill vara utan. Men först ska vi komma i sommarstämning med Madi Banja som sjunger La Dolce Vita.
Dagarna i Bordeaux, Chateau var det vi sippa på. Ingenting att klaga på, allting var på tipp och tå. Känslan är bara vi två, som Lennon och Yoko Ono. Det måste göra lite ont, annars vill jag inte ha det. Såna som jag blir bara starkare utav det. Så du kan vara lugn, jag kan vara lugn, sunt förnuft. Ibland är allting vi behöver en liten knuff. Det är ju livet, vi kan bara drömma om det. Fråga Håkan, Hellström om det. Det är ju livet, man har ju hört alla sånt.
Min pappa, han var en stor pratare. Men han uppmuntrade mig att prata också. Det tog ungefär 30 år innan jag insåg att han antagligen lät tankarna fara fritt när han låg ute på parkeringen under bilen och mäckade, som man gjorde på 60-talet. Medan jag satt bredvid och gav honom en äppelklyfta varje gång han sträckte ut handen. Och jag pratade. Ändlösa beskrivningar av någon bok jag läst eller film jag sett, sådär omständligt som barn gör. Så att man till slut varken förstår början eller slutet eller någonting av handlingen. Men jag fick uppleva känslan av ett ändlöst intresse. Att jag var en person värd att lyssna på. Och den känslan önskar jag att alla barn fick uppleva. För den har jag burit med mig och haft nytta av. I mitt jobb på Majblomman är jag ofta ute i skolor och träffar barn. Och det är ju så här att prata om färgen på Majblomman, det är lätt. Medan jag som vuxen inte riktigt vet hur konkret jag ska vara när jag pratar om Majblommans stora fråga. Och det är nödvändigheten av att utrota barnfattigdom. Men jag upplever att barn har förvånansvärt lätt att associera runt hur det kan kännas att som liten bekymra sig för familjens ekonomi. Och att barn är lösningsorienterade på ett sätt som ofta handlar om att de själva kan hjälpa till. Man kan sälja majblommor, man kan lämna kläder vidare till någon kompis som behöver, man kan ha kalas utan presenter eftersom de är så dyra att köpa. Ja, jag lämnar de där besöken när jag har pratat med barnen med den här känslan att jag helt lugnt kommer att kunna gå i pension. Nästa generation kan lösa problem minst lika bra som oss 40, 50 och 60-talister. Till och med bättre. Min mamma, hon var född 1925 och hon fick brorsan och mig ganska sent i livet. Hon var närmare 40. Och alltså följde hon sin tids tradition och blev hemmafru. Tyvärr var jag fortfarande rätt barnslig när hon gick bort. Så jag frågade aldrig om hon var besviken att hon hade missat hela det här frigörelsetåget för kvinnor på 60- och 70-talet. Men för mig innebar hennes yrkesval att jag ibland kunde lägga mig på kökssoffan när jag kom hem från skolan och lyssna på när hon pratade med någon väninna. Den enda telefon vi hade stod ju i köket med en jättekort uppkrullad sladd så att hon var fjättrad vid det här telefonjacket. Samtalsämnena måste ha varit långt över min nivå för jag minns ingenting av vad hon pratade om. Men jag minns den här känslan av att ligga på soffan omgiven av ett lugnt sål, uppblandat med lite fniss och gapskratt och de här återkommande. Va? Menar du det? Jaså? Jag vet. Tror du? Herregud. Och alla andra små ord som främst vi kvinnor verkar ägna oss åt. De där små orden är ju själva kittet i samtalet, det som gör att det puffas framåt. Som får den man pratar med att känna sig intressant. Och min mamma, hon var en världsspelare på just det här. Att få personen i den andra änden av tråden att prata. Antagligen inte alltid om världsnyheter. Men jag är helt säker på att när luren lades på så fanns det ännu en människa i Ludvika som kände sig sedd och viktig. Min mammas bästis, Gunn, var gift med en otroligt trevlig man, Ragnar. Ja, det tyckte vi barn i alla fall, eftersom han betalade 10 kronor per tvättad bil. Och det var en enorm summa för oss som hade en krona i veckopeng. Men han var samtidigt en riktig luns. När Gunn pratade kunde han avbryta henne med: kan du ta den korta versionen? Då upplevde jag bara ett svagt obehag, men till min stora glädje kan jag konstatera att den man som idag skulle säga något sånt till min dotter, han kommer inte att få höra något mer från henne, för hon kommer inte att vara kvar. Mina funderingar över hur mamma upplevde den där enorma förändringen av kvinnorollen, de kommer jag aldrig att få svar på. Men med en flygfärdig dotter i huset så diskuterar vi en hel del om vilka roller det finns att spela idag. När MeToo exploderade 2017, då var jag en av de där kvinnorna som lite naivt sa: men jag har aldrig upplevt någon diskriminering, min pappa var jättestöttande. Och andra platityder som bara var mitt skydd inför insikten att jag har massor av MeToo-historier att berätta. De flesta rätt odramatiska just när de inträffade, som när jag var på en jobbintervju i början av 90-talet. Mannen som intervjuade mig öppnade med att kommentera min kjol som klädsam. Ja, den var rätt kort. Och jag fattade för senare att han hoppades att de övervägande manliga kunderna skulle uppfatta samma sak. Inte helt professionellt alltså. Lite senare i intervjun frågade han hur jag fick saker gjorda. Och jag, som var ett under av glatt tillmötesgående, jag kvittrade att jag gjorde listor och bockade av allt eftersom. Så du får en kick av varje bock, frågade han. Ja, svarade jag. Ridå! Så här i eftertankens kranka blekhet är jag glad att jag inte reste mig och gick, eftersom jag senare träffade min man på det där jobbet. Men jag hoppas att min dotter slipper uppleva den typen av intervjufrågor och att min son inte kommer på tanken att ställa dem. Jag förstår att vi kvinnor själva kan välja att inte bry oss så mycket om vad andra tycker, att inte vara så behagsjuka. Men det kräver övning och medvetenhet och är extra svårt för den som inte är van eller ser det som en självklarhet att ha en röst. Så alla kvinnor bör genast börja prata med mer magstöd och sluta le när skämt och kommentarer handlar om deras utseende. Och alla män borde samtidigt tänka till lite över vad de kläcker ur sig. En av mina kompisar sitter som enda kvinna i ledningsgruppen på hennes jobb. Och alla inbjudningar till möten, de inleds med Dear gentlemen. Det kan låta som ett icke-problem när världen står i brand. Men samtidigt skulle det inte kosta varken pengar eller ansträngning att helt enkelt strunta i att könsbestämma mottagarna av en inbjudan. Och jag tror inte att det här är en generationsfråga. Det är en samhällsfråga, det är en systemfråga. Och jag tycker att det är en av de viktigaste faktiskt. Min farmor, som var född i slutet av 1800-talet, hon kunde berätta fantastiska historier om hur det var att leva som husa hos välbärgade familjer. Och farmor var en mycket speciell kvinna för sin tid. Hon hade nämligen både självförtroende och självkänsla. En gång hade hon bestämt med grannen att de skulle byta äppelsorter med varandra, alltså ympa på sina träd. Farmor satte genast igång och tog lämpliga skott, medan farfar stod bredvid och gav henne goda råd. Ska du inte märka ympan, frågade han. Och farmor, som alltid var på väg i full fart framåt, sa att hon kunde skilja på dem och komma ihåg vilken som skulle vart och hit och dit. Ja, när det så småningom blev äpplen på de nya grenarna, då visade det sig att hon hade satt tillbaka ympan på samma träd som de kommit ifrån. Helt misslyckat alltså. Men vad sa farmor när hon fick kritik? Jo, hon klämde till med, jag är bra på så mycket annat. Slut på den diskussionen alltså. Och hon tillät inte att någon skugga föll på henne. Nu ska vi lyssna på Sisters med en artist som heter April Snow. Det här är ledmotivet i en tv-serie, Systrar 1968. Tyvärr är den borttagen från SVT Play. Jag får nog skriva och klaga på det. Don't you know this is my call? Me. You know that I won't compromise. You cannot break me. I know we can do it our own way. I know we can fly. All I want is to feel alive. But I'm nothing without my sisters. Why don't you get it? This ain't the way. You can't restrain me. I got my sisters. We set the tone. All right. Men vi går tillbaka till bra prat. Jag har nämligen badat på Madeira. Mm. Inte bara i en hotellpool utan på en levadavandring. Madeira är en bergig ö där det ska vara omöjligt att komma ner till vattnet när man är ute på vandring. Man badar i pool och tittar på havet när man vandrar. En gång när pappa och jag var ute mötte vi en stor grupp tyskar. Och de såg ut som alla stora grupper med tyskar såg ut. Inga slafsiga flip-flops och små t-shirtar, utan kraftiga vandrarkängor, stavar, huvudbonader mot solen och rejäla ryggsäckar. Det enda som stack ut med den här gruppen, det var att flera av dem var blöta i håret. Och pappa såg ju genast ett tillfälle till information utanför guideboken. Så han plockade ju fram skoltyskan, stoppade dem och frågade om de hade badat. Eller rättare sagt pekade på deras blöta frisyrer med en frågande min. Jag stod bredvid och skämdes. Till och med jag fattade att hans tyska inte var helt strålande. Och som ung vuxen trodde jag fortfarande att man måste vara perfekt i varje situation. Men vad händer? Jo, en kraftig kvinna skiner upp, plockar fram papper och penna och ritar en karta. Och det visade sig vara en skattkarta. För pappa och jag fortsatte över nästa kulle och tog sidan en liten stig brant ner till vänster. Så småningom kom vi ner till en lång murad trappa som slutade ner i havet. Längst ner fanns till och med en järnpinne att hålla sig i så man inte skulle fara iväg ut i Atlanten. När vi tagit oss upp till vadan igen, då var vi lika svettiga som innan. Men vad gjorde det? Efter så många år på Madeira, där vi knallat kors och tvärs, så hade vi badat på en levada. Vi pratade om det där badet i flera år efteråt. Om den här kvinnan som var så generös med att dela med sig av det här, den här kartan. Och vi fantiserade om vem som hade byggt den där trappan och släpat murbruk och ansträngt sig. På tal om att säga fel, fatta fel eller inte vara värsta språkexperten. Felaktiga citat och uttryck kan vara så roliga. På julafton, när Robin Hood och hans gäng har tillskansat sig kungens pengar, då utropar de mot Sherwoodskogen. En kompis lilla syster, hon tjoade alltid, kör mot skogen, kör mot skogen. Vilket vi fortfarande påminner henne om 20 år senare. Och det finns ett uttryck som är, nu har du satt din sista potatis. Och det är ju lite hotfullt på det där gammaldags sättet, när vi hotar med lite stil och finess istället för könsord. Och ett för mig närstående barn har förvandlat det till, nu har du sagt potatis för sista gången. Och det är ju nästan ännu roligare att säga det till någon som artigt funderar på om jag verkligen tror att det heter så. När min son lärde sig läsa någorlunda snabbt då åkte vi förbi ett lastbilsläp som stod parkerat mitt på en åker. På släpet stod det med stora bokstäver 1000 sorters godis och namnet på en godisbutik i närmaste stad. Buster satt tyst i baksätet och funderade en stund innan vi hör honom säga, finns det 1000 sorters godis i den där bilen? Mina tonåringar, de kan massor av förkortningar som jag inte fattar överhuvudtaget. De skriver alltid oerhört korta sms till mig eftersom jag i alla fall bara skickar ett frågetecken till svar om de knappar in ett meddelande med alla de här förkortningarna. Ibland hamnar jag i diskussioner med andra vuxna och får höra att dagens ungdom inte kan skriva, att de aldrig kommer att kunna sköta kvalificerade jobb som kräver ett utvecklat skriftspråk. Och andra liknande farhågor. Och härmed kan jag lugna alla som oroar sig för det. Jag känner tvärtom att det som hindrar mig att gå i pension är pengar. Inte att nästa generation skulle få svårt att klara av alla märkvärdiga saker som vi medelålders har ansvar för nu. De ungdomar jag känner kan nämligen skriva jättefina uppsatser och jobbansökningar. Och de har inga som helst problem att skilja på sms-språk och vad som funkar i en skoluppgift. Vi har en hund som heter Carly, som i sångerskan Carly Simon, om någon kommer ihåg henne. Carly är en omplaceringshund från Irland. Ja, hon är faktiskt världens finaste hund. Och det var absolut meningen att hon skulle komma precis till vår familj. Min man sa nämligen nej till hund. Oklar anledning, men ett tydligt nej. Med ett förtydligande att vi kan ha hund när vi blir pensionärer och då ska det vara en schäfer. Ja, tyvärr för honom hade jag precis fyllt 50 och kommit på att jag 1. Ville ha hund och två, inte tänkte låta andra bestämma sånt som jag kunde bestämma själv. Naturligtvis började jag prata om det här problemet på jobbet och fick en väldigt elegant lösning. Köp en omplaceringshund. Du slipper boka en valp och vänta jättelänge och försöka hålla det hemligt. Och det finns massor av hundar som behöver ett nytt hem. Bums! Så när min man for iväg för att spendera 3 veckor i USA, då hade jag redan surfat på sajter som förmedlar hundar och hittat Carly hos en organisation som har det perfekta namnet Friends Forever. Knappt hade vi lämnat mannen på Arlanda så for vi till Carlys jourhem i Märsta. Vi fick order att inte ta kontakt med Carly. Det var viktigt att hon valde oss. Jag blev jättenervös. Tänk om inte hon skulle komma fram. I min värld var hon redan våran hund. Men hon sprang fram och kastade sig över min dotter. Alltså, den där lilla kroppen. Jag hade svårt att inte börja gråta faktiskt. Efter att vi fått ett hembesök och blivit godkända så fick vi hämta hem Carly. Och tanken att jag inte pratat på jobbet om mitt hundproblem, den känns nästan overklig, för Carly har gjort vår familj så mycket bättre och hon har förvandlats från en livrädd, mager liten individ till en hund som skrattar när man kommer hem. Hon drar upp överläppen och ler. Och ja, min man fick nästan blodstörtning när det stod en hund och väntade på honom när han kom hem. Men det tog bara 3 veckor innan han plötsligt hade tagit upp Carly i sängen på kvällen. Jaha, har du hunden i sängen nu, frågar jag, väldigt förvånad. Ja, hon såg så ensam ut nere på golvet, svarade han. Och jag sa aldrig vad var det jag sa, för det är ett uttryck jag tycker är rätt otrevligt. Men jag visste att han visste att jag visste att jag hade vunnit. Och vi har DNA-testat Carly. Och jag älskar att berätta att det är 1% schäfer i henne, förutom 8 andra raser. När det kommer till prat så finns det en sån fin dikt av Hjalmar Gullberg. Och nej, jag är verkligen ingen diktkännare, men jag tycker att Hjalmar beskriver betydelsen av ord så fint, och den låter så här. Om i ödslig skog ångest dig betog, kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog. Giva om vägen besked, därpå skiljas i fred. Sådant var främlingars möte enligt uråldrig sed. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så. Jag ska sluta med en ordhistoria från när jag gick på mellanstadiet. Vi hade en sträng fröken, en kraftfull kvinna med en jättestor näsa och stålgrått hår. Smink var förbjudet. Och den som dristade sig till att sminka sig fick genast höra: gå ut och tvätta av den där maskaran, eller vad det heter. Och ingen med en normal överlevnadsinstinkt vågade fråga om hon menade mascara. Det var bara att knalla ut i korridoren och använda kallvattnet eftersom det inte fanns något annat. Jag kan tänka mig att hon var ungefär 40 år, men vi tänkte nog att hon var närmare 100 eftersom alla var lite rädda för henne. Men den här dagen hade hon en rätt rolig uppgift. Alla skulle säga det finaste ord de visste. Hon skrev upp alla ord på tavlan och sen skulle vi, var och en, skriva en berättelse där alla de här orden var med. Tyvärr har jag slängt den där skrivboken, men jag minns 2 ord. Åke Persson sa Maria. Det var klassens sötaste tjej som Åke var kär i sin första skoldagen. Och så här efteråt tycker jag att det var strångt av honom att säga det inför hela klassen. Men Per Olsson, han var den som förvånade oss mest. När turen kom till honom kläcker han ur sig: det finaste ord jag vet är njure. Tack snälla till dig som har lyssnat. Vi ska avsluta med en riktig sommarlåt. Den handlar om ännu en mänsklig rättighet. Alla kvinnor och män som vill ha bikini ska dra på sig just en sådan. Jag hoppas att din sommar blir precis toppen. Här kommer Fin i bikini med Dr. Kärlek.
Snygg i baddräkt, fin i bikini. Om någon säger hörru du, du, shit vad du är ful, ful. Tycker det är kul, kan du ge dem fingret. Om någon säger du är tjock, tjock, klaga på din kropp, kropp. Och dina ord är brock, kan du ge dem fingret. Låt ingen jävel trycka.
måste vara stolt. Du måste vara stark, du måste vara stolt. Du gör vi det våld, för du är så snygg i badring, fin i bikini. Snygg i badring, fin i bikini. Du ska veta att du är så fin i din bikini, fin i bikini. Carolina 30 år, fin i bikini. Henrietta 70 år, fin i bikini. Hette hon från topp till tå. Du är så fin i din bikini, fin i bikini. Om det kommer upp på tal, tal att du ska vara smal, smal, följa ideal. Kan du ge dem fingret? Honom säger lite fräck, fräck. Du min stora skräck, skräck. Här att tjej dig näck. Kan du ge dem fingret? Låt ingen jävel dräcka ner dig. Du måste vara stark, du måste vara stolt. Du måste vara stark, du måste vara stolt. Du gör vill i våld, för du är så snygg i badring, fin i bikini. Snygg i badring, fin i bikini. Du ska veta att du är så fin i din bikini, fin i bikini. Carolina 30 år, fin i bikini. Henrietta 70 år, fin i bikini. Här till hon från topp till tår.
Jag har hört Anna Holst och hennes sommarprogram. Tack för att ni lyssnade.